Vänsterpartiet är bestämda. De vill sitta i regering efter nästa val. Men krävs det en ny identitet för att på riktigt bli en del av Magdalena Anderssons lag? Idag i Älskade politik klarar Vänsterpartiet av att göra om sig själva. Jag heter Evelyn Jones och med mig i studion är Thomas Ramberg.
Hej.
Hej. Och Hasse Rosén.
Hej, hej.
Hej. Ja, för det blåser upp till kongress hos Vänsterpartiet. I maj i Jönköping är det dags. Men Hasse, är det ovanligt bråkigt just nu i partiet?
Man ska veta att det mullrar alltid i leden inför vänsterkongresser. Men den här gången finns det ju en särskild laddning eftersom man ska ta ställning till ett nytt partiprogram. Då. Och inget annat riksdagsparti har ett sånt passionerat förhållande till det här med urkunder och begrepp och frågan om vad som är den rätta vägen framåt. Mm. Så att det blir ju en extra sprängkraft då och de 987 motioner som har lämnats in i, när det gäller just programförslaget talar ju sitt tydliga språk.
Alltså 987?
Ja, precis.
Det finns mycket. I arvsmassan. Mm. Partiet bildades därför att de blev tillsagda att hålla käften då när de för en gång i tiden var vänsterfalangen i Socialdemokraterna. Och vid den här vackra vårtiden som vi befinner oss nu ungefär så höll då det, de här utsparkade människorna, de blev uteslutna ur Socialdemokraterna en kongress och bildade det här partiet som då hette Socialdemokratiska Vänsterpartiet. Och så att de, hela deras liksom tillblivelse är för att de inte fick ha alla de här åsikterna och stå för alla de här åsikterna i det gamla Socialdemokratiska partiet.
Men nu har de 987 åsikter.
Ja, och genom alla de här åren, vare sig de har stött det ena eller andra, så har det varit väldigt massa åsikter om allt möjligt.
Man kan ju komma ihåg också att det här trycket har ju byggts upp under flera år. De skulle egentligen ha bytt partiprogram redan 2020, men då kom ju pandemin emellan. Mm. Och man tyckte inte att en sån viktig sak som ett vänsterpartiprogram kunde man inte avgöra på en sån här digital kongress då, som man var tvungen att ha. Så att trycket har verkligen byggts upp under lång tid.
Men den stora frågan då, partiprogrammet alltså, och det är gammalt, det tyckte i alla fall Nooshi Dadgostar när hon blev utfrågad i Nyhetsmorgon 2022.
Vi har ju ett partiprogram som är väldigt gammalt och vi har länge försökt då ändra på det och nu har pandemin stått i vägen. Så jag vill verkligen säga det att vi har för närvarande inte ett partiprogram som så att säga är det som gäller och det är ju definitivt inte det vi...
Men har ni inget partiprogram? Något
Nej, men det har ju tyvärr blivit lite så i partiet att vi ska ju ändra på det. Vi har ett väldigt gammalt som är för länge sedan.
Ja, från 2017 är det.
Nej, men det är ju från 2004 va? Vårt förra parti.
Det var reviderat 2017.
Ja, okej. Okay. Mm. Då kanske man reviderar bara vissa delar, då går man inte igen helheten. Ofta brukar det ju vara så.
Är det så himla gammalt?
Ja, man får ju säga att Nooshi Dadgostar trampar väldigt snett i den här intervjun. Man kan inte i Vänsterpartiet säga att partiprogrammet inte gäller. Det är ju liksom att bjuda in till strid alltså. Mm. Däremot har hon ju rätt i att partiet i huvudsak är från 2004. Mm. Så att i den meningen är det ju gammalt. Och man hör klangen av ett äldre socialistiskt tänkande. Kapitalismen ska avskaffas, står det. Bankväsendet i sin helhet ska förstatligas och äga. Av produktionsmedlen ska överhuvudtaget upphävas. Det är ju sådana klassiska socialistiska tongångar. Jag rådde med att sitta och mäta lite förekomsten av ord då. Till exempel i det gällande programmet från 2004 så nämns kapitalismen 17 gånger. I programförslaget som läggs fram nu så nämns kapitalismen 0 gånger. Mm. Militarismen nämns 21 gånger i nuvarande och 0 gånger i programförslaget. Så att Det har ju skett en omstöpning som, då diskussionen handlar ju mycket om, är det en politisk riktningsförändring eller är det helt enkelt att man mest byter språk direkt? De som lägger fram förslaget vill ju främst säga att ja, men det är mer att vi uttrycker oss på ett annat sätt. Vi vill ungefär samma saker som förut, men vi ska berätta det på ett annat sätt så att fler förstår. Och då ska man inte hålla på och svänga sig med en massa gamla marxistiska begrepp som folk kan tycka är dammiga och inte passar i den dagspolitiken.
Sen är det väl som i många partier att partiledningens praktik sätter ett nytt program i verkligheten som gör att det gamla är förbisprungt. De struntar helt enkelt i det. Om vi tar den här frågan om militarism. Ja, men idag är Vänsterpartiet eniga med alla andra partier i riksdagen om att göra rekordsatsningar på antal miljarder till det militära. Och det är klart, då kan man inte ha ett program som är fullt av kritik mot militarismen.
Det kan man ju återknyta till det Thomas berättade om partiets tillkomst. En av de springande punkterna där som den här fraktionen inom socialdemokrat som blev utslutna slogs för, det var militärväsendets avskaffande.
Så låter det inte riktigt idag?
Och det gjorde ju att när Vänsterpartiet då anslöt sig till försvarsberedningens beslut om den här stora upprustningen, så var det ju väldiga våndor i partiet. Och det där ligger fortfarande kvar och skaver och finns med också i den här grytan som kokar nu liksom kring partiprogrammet.
Och Nooshi Dadgostars svar där speglar väl just att hon har liksom inte haft det här programmet framför ögonen när hon ledningen har suttit och fattat beslut. Utan i själva verket var det ju väldigt länge sedan Vänsterpartiet och dess föregångare egentligen var så radikala som man kan läsa ut ur deras program. Mm. Jag menar, det står till exempel i det här programmet som hon försökte tona ner då, att man ska förstatliga bankväsendet, finansväsendet, eller det ska hamna i samhällskontroll och sådär. När vi hade världen hade den största kapitalistiska krisen sedan 1930-talet, alltså 2008-2009, då var ju bankerna i centrum. Till och med Anders Borg, den dåvarande moderata finansministern, talade om att bankerna kan riskera att bli statliga om de inte sköter det här nu och liksom visar att de kan klara sig. Vad sa Vänsterpartiet? De sa inte förstatliga dem. De sa vi kanske ska köpa in oss lite mer i banken Nordea, för där har ju staten redan andel. Så att det har alltid varit en ganska blygsam tolkning av de här parollerna som har verkat så hårda i programmet.
Men jag tänkte att vi skulle roa oss lite mer då med att titta lite på de här favoritorden i Vänsterpartiets partiprogram genom, inte alla tider, men i alla fall några. Berätta för mig, vad var Vänsterpartiets partiprograms favoritord på 80-talet?
Kommunistisk.
Klasskamp.
Revolutionär.
Kapitalism.
Mm-hmm. Och sen då blir det då det här som Nooshi pratar om nu då, men på mitten på 00-talet, vad tycker man då?
Socialism.
Rasism.
Feminism.
H.
B.
T.
Q.
Japp, och idag då det senaste förslaget. Vad är favoritorden där?
Sammanhållning.
Trygghet.
Förhandlingsstyrka.
Klimat.
Vad säger det här då?
Ja, det säger att Piff och Puff kan också berätta om ett partiprograms utveckling genom åren.
Ja, det är därför ni är här.
Ja.
Nej, men det här nya då, ni båda pratar om att det kanske handlar lite om ton och hur man pratar om saker. Men vad är det då rent konkret som de ska ta ställning till här?
Ja, men det är ett partiprogram som man menar då ska kunna locka bredare väljargrupp. Man vill ju få ett starkare förhandlingsmandat, en förhandlingsstyrka gentemot Socialdemokraterna vid en eventuell regeringsbildning. Då måste man ha fler mandat i riksdagen, då måste man locka fler väljare, och då ska man inte liksom ha ett partiprogram som man måste vara professor i ekonomisk historia eller ha läst gått studiecirklar i marxistisk teori för att förstå. Liksom. Utan man vill rikta sig till folk som är på alla möjliga sätt är missnöjda med vårdpolitiken eller med marknadsskolan eller sådana saker. Och man vill också betona att det är för en socialist det viktiga är förändring här och nu. Mm. Sen kan vi också ha visioner om någonting som ska handla sen, men förändringen börjar här och nu. Det är liksom en central del enligt programkommissionen. Men sen är det också så att man vill också ha ett partiprogram som ger taktiskt manöverutrymme för, det sägs också uttryckligen, för partiledningen. Därför att man ser framför sig att Nooshi Dadgostar ska sitta vid ett förhandlingsbord med Magdalena Andersson och kunna deala lite grann för att komma närmare makten så att säga. Och det utrymmet ska liksom finnas.
I grunden är det ju en anpassning till stämningen i väljarkåren, opinionen och ideologiskt i vår samtid. Alltså för Vänsterpartiet är ju lite som den gamla liknelsen att man går bakåt i ett tåg och då går man ju åt det hållet tycker man. Men själva tåget, själva samtiden går ju åt höger och då hänger man i praktiken också med där, och det är liksom en anpassning till det samtalsklimat vi har idag där det blir liksom jättejobbigt om en intervjuare gör som med Nooshi Dadgostar i det här vi hörde och bara frågar om vad menar ni med socialism och vad menar ni med att förstatliga? Nej, bort med det. Vi ska ju klara den här valet och få en riktig styrkeposition där vi kan förhandla med Socialdemokraterna om inflytande över regeringsmakten. Och det får vi inte om vi skrämmer bort väljare med partiprogrammet. Ungefär sådär.
Men en av dem som är väldigt kritisk till då den här nya förslaget till partiprogram, det är Lars Henriksson i Göteborg som berättar för Sveriges Radio vad han tycker är fel.
Ja, det största problemet tycker jag är att man inte svarar på det som har varit högens stridsrop i årtionden nu, att det finns inget alternativ. Alltså kapitalismen är det enda möjliga. Socialdemokraterna har för länge sedan anpassat sig till detta, och Vänsterpartiet står idag ensamt och säger det gör det visst. Vi kan montera ner kapitalismen och bygga upp ett socialistiskt samhälle. Och det är vårt existensberättigande. Och detta suddas nu ut i det nya programförslaget.
På vilket sätt suddas det ut?
Ja, i praktiken nämner man inte ens det. Ja.
Är han symbolisk för den kritik som finns, skulle ni säga?
Ja, det kan man nog säga. Det är ju många fler än han som pekar på detta. Att man slipar ner kanterna liksom, och det uppfattas som en anpassning, för mycket anpassning till de här maktambitionerna. Man upplever det också som en anpassning till, man drar paralleller till den här tilltagande toppstyrningen som kritikerna också varnar för i partiet. Det har ju pratats om ett bunkergäng kring Nooshi. Och som jag var inne på, den uttalade ambitionen med det här förslaget är att det här gänget i ledningen ska kunna manövrera friare så att säga. I det spelet som kommer att pågå i parlamentet. Det är en tanke med det.
Det är också ett asymmetriskt möte här, tror jag. För att för de som är överens om den här ganska stillsamma tolkningen av att vara en socialistisk kraft som ledningen står för, så handlar det här om pedagogik. Då, att det ska formuleras på ett sätt som inte ger missförstånd eller skrämmer bort folk eller så vidare. Men för andra så är det ju, handlar det om politik. Mm. Är det här ett socialistiskt parti som vill ha ett annat samhälle och som ska tala om det och försöka vinna folk för det? Eller är det ett parti som bara vill göra det nuvarande samhället lite mer jämlikt, lite mer klimatanpassat, ha en lite radikalare utrikespolitik och sådär? Så att man pratar om lite olika saker i den här debatten beroende på vad man vill att partiet ska vara för något.
Men nu, det är ju ett parti då som Thomas säger att det ligger i deras DNA från födseln egentligen att vara bråkiga. Det har pratats om det här med bunkergänget tidigare, och att man har försökt vända sig bort från de traditionella väljarna och kanske försökt mer eller mindre framgångsrikt locka in nya grupper genom kanske sin kommunikation då. Men är det här liksom extra svajigt nu?
Det finns ju saker i samtiden som gör det extra viktigt. Mm. Och det är ju att man nu hoppas att efter nästa val då tar den här striden som har längtat så länge efter att få komma in i regeringsmakt. Och där är det ett väldigt levande projekt för de tongivande kretsarna, för partiledningen och sådär. Men Vänsterpartiet har ju aldrig suttit i regeringen.
Nej.
Och Vänsterpartiet är lite grann där Miljöpartiet var för 10 år sedan. Man har fortfarande en massa ideal som man inte känner att man kan kompromissa med, som skulle vara väldigt smärtsamma att göra. Och det finns rätt många människor i Vänsterpartiet som tycker att det inte skulle vara värt priset. Det är ovanligt. Nästan alla partier säger att det är alltid värt priset att sitta i regeringen, även om vi bara får igenom en millimeter av vår politik. Mm. Men Vänsterpartiet är liksom ett parti som är kvar i att det viktiga är politikens innehåll, åtminstone många vänsterpartister. Och det är väl det som det finns en känsla av här nu, att nu är vi på väg att bli den där dörrmattan som vi var nära att bli under januariavtalet, om vi inte liksom skärper oss här.
För att bara fylla på där, Thomas, det handlar ju om att Vänsterpartiet är ett parti som både vill arbeta på den korta och långa sikten, så att säga. Man kan ju förstås inte bara sitta och en seminarieverksamhet där man tänker på alternativa samhällsmodeller. Men man har ju verkligen den här långa sikten att på något sätt ska vi verkligen lösa de problemen som samhället står inför. Då krävs det något väldigt grundläggande.
Mm.
Och det skiljer dem ju från partier som Socialdemokraterna eller nästan alla andra partier, Moderaterna också, där man är osams lite grann om delar av samhället, men man är i princip överens om grunderna så att säga. Miljöpartiet har ju varit ett parti som också har sett ett annat samhälle någonstans i slutet av det, utvecklingen så att säga, ett kretsloppssamhälle inom planetens gränser och så vidare. Och den tanken finns väl kvar i Miljöpartiet, men Miljöpartiet har ju gått igenom de här 7 åren i regeringsställning och varit tvungna att ägna sig åt här och nu väldigt mycket så att säga. Men Vänsterpartiet försöker ju fortfarande ha kvar den där liksom spänningen mellan det som ska lösas här och nu och det som kanske kan bli någon gång i framtiden.
Och i praktiken ramlar man ju då ner i ett antal sakfrågor. Hur mycket ska vi vara för statsingripanden i marknaden? Hur mycket ska vi framhålla att vi vill egentligen inte ha EU, men vi jobbar ändå inom EU trots att vi har en annan vision? Där brottas ju programmet med sig självt i sitt förslag. Det är liksom nästan omöjligt att reda ut vad Vänsterpartiet tycker om
EU. Alltså det nya förslaget?
Ja, i det nya förslaget. Fast alla vet att i praktiken jobbar Vänsterpartiet i EU och lägger förslag och till och med på att EU får mer makt över miljöpolitik och annat. NATO är ju helt central fråga nu när Sverige har gått med i NATO. Kan Vänsterpartiet göra anspråk på att vara med och styra Sverige samtidigt som man driver att vi borde lämna NATO? Det är ju inte sannolikt. Där kommer det att bli en spänning då mellan de som tycker att vi ska stå fast vid att vi ska inte vara med i NATO, vi ska lämna det. Det ska vara vårt krav. Och de som säger, ja men nu är vi med i NATO, det är inte realistiskt att tro att man kan lämna det nu. Vi arbetar lojalt inom ramen för det för att göra NATO så då, minst dåligt så att säga. Så lite USA som möjligt i Sverige och så vidare.
Mm. På ett sätt kan man ju roas lite grann av de här ideologiska holmgångarna i Vänsterpartiet. Men jag tror faktiskt att för många partier och för många väljare så blir det väldigt, det är skattesatser hit och dit, exakt hur hög ska den skatten vara och hur många år ska man sitta i fängelse för det brottet och exakt vilka personer är det som ska eventuellt få tidsbegränsat uppehållstillstånd och så vidare. Att måla de här lite större bilderna, det tror jag kan intressera, göra fler väljare intresserade av politik så att säga. Och många av dem kommer ju då komma fram till att den här socialistiska versionen, det vill jag inte ha, utan Nej. Jag vill ha något annat. Men vad är det då?
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Vänsterpartiet, de vill alltså sitta i en regering efter nästa val. Och du, Thomas, pratar om att de kanske är lite rädda för att de ska bli dörrmatta i ett sånt läge. Men då tänkte jag att vi ska ta en liten walk down memory lane angående just Vänsterpartiets low points och high points när det kommer till inflytande på regeringen, även om de ju då aldrig har suttit i den. När skulle du säga att Vänsterpartiet lyckades skaffa sig mest inflytande?
Det är, om vi pratar under det här seklet.
Det kan vi göra.
Så skulle jag faktiskt, jag frågar det därför att i realiteten skulle jag säga att Vänsterpartiet hade mest politiskt inflytande i början av 2000-talet när det fortfarande fanns en vänstervåg och de samarbetade om ett program, även om de inte satt i regeringen, med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, och de hade kommit överens om över 120 punkter som skulle genomföras.
Alltså förlåt, början på detta sekel, alltså ja. 2000-talet.
Ja, så att där hade man ju liksom momentum i den allmänna stämningen i samhället som gjorde att man fick ett inflytande. Och det är ju lite grann poängen i en del av den här diskussionen om programmet. Att det avgörande är liksom om folk är med, om vi kan mobilisera folk för våra åsikter. Mm. Sen kan man väl säga att det fanns ett organiserat samarbete också 2014 till 18 då mellan Sjöstedt och Löfven.
Vad fick de då då?
Ja, då var det också så att man fick igenom en del punkter som framförallt handlade om såna här jämlikhetsreformer, att det skulle vara gratis glasögon för barn, eller det skulle vara billigare att gå till, jag tror det var gratis på apoteket också. Alltså den där sortens, att hjälpa låginkomsttagare. Det man däremot inte fick igenom var ju det man gick till val på, att förbjuda vinster i välfärden. Därför att det lyckades inte regeringen få igenom i riksdagen.
Det finns ju en punkt som kanske många tänker på där Vänsterpartiet hade stort inflytande över politiken, nämligen sommaren 2021.
Det går inte att vara oresonlig i ett svårt parlamentariskt läge. Men vi sa redan då att en gräns för oss går vid punkten om marknadshyror och höjda hyror. Vi sa att vi släpper fram regeringen, men marknadshyror kan inte genomföras. Då förlorar regeringen vårt förtroende. Vi har gjort något som uppfattas som ovanligt i politiken. Stått vid vårt ord. Detta tycks de senaste dagarna ha överraskat regeringens företrädare.
Vad var det som hände här?
Ja, det var ju då regeringskrisen 21 när Vänsterpartiet till slut fick nog av januariavtalet som SMP-regeringen då hade med Centern och Liberalerna. Och det var ju då, det hade ju sagts redan från början då att det här om förslaget om marknadshyror, det kunde Vänsterpartiet inte gå med på.
Mm.
Och till slut så gjorde man ju gemensam sak med de borgerliga och med Sverigedemokraterna. Och riktade misstroendeförklaring mot Stefan Löfven. Och det var ju en historisk vändpunkt kan man säga. Och gav ju Nooshi Dadgostar då ett väldigt ett politiskt kapital. Liksom. Hon visade att hon kunde liksom löpa linan ut och sätta hårt mot hårt. Och det är väl det de sen har försökt liksom rida vidare på så att säga. Den förmågan att faktiskt göra skillnad på riktigt. Sen tvingade de ju Socialdemokraterna till förhandlingsbordet.
Mm.
De tvingade Socialdemokraterna skriftligen erkänna att Vänsterpartiets mandat kan inte tas för givna. Vänsterpartiet är en legitim förhandlingspart och så ska man ha deras stöd så ska man förhandla och så vidare. Och så fick de på köpet också man plussade på garantipensionerna också. Så att, det var ju ett väldigt viktigt ögonblick.
Och det här symboliska som du är inne på är ju helt centralt. För det har ju alltid gått som, för att citera en gammal vänsterskrift, som ett spöke genom Vänsterpartiet det här att ja, men till slut så kommer vi alltid att ge oss för en socialdemokratisk regering, för annars blir det ju en borgerlig.
Mm.
Så där kan sossarna alltid liksom räkna med att de behöver inte lyssna. Och då tyckte Nooshi Dadgostar och den ledningen som satt här att nu har vi visat att det stämmer inte. Nej. Vi kan fälla en socialdemokratisk regering. Haken med resonemanget är bara att det har hänt förut, för det första i början på 90-talet. Men det som är haken och som gällde redan då är att man gör det bara när man är säker på att man kan få tillbaka en socialdemokratisk regering.
Ah, ja. Så det är lite så här fake-inflytande på ett
ja,
sätt.
Ja, men det betyder att det man kan göra är att ställa till ett, om vi tar inför nästa val, då kommer Nooshi Dadgostar säga, jag ska absolut sitta i regeringen. Jag har redan visat att jag kan fälla dig.
Mm.
Titta vad jag gjorde med Stefan. Ja, då inser ju Magdalena Andersson att det där är ju bara en papperstiger egentligen, för hon kommer aldrig att gå så långt att det istället blir Ulf Kristersson eller Ulf Kristerssons efterträdare, vem det nu blir. Men på vägen kan hon ju ställa till ett sånt helsike för Socialdemokraterna. Hela valrörelsen ska domineras av den här frågan som motståndarna ju älskar.
Ja.
Och efter valet ska det bli en superregeringsbildning med massa bråk och nedröstningar och sådär. Så även om det alltid landar hos Socialdemokraterna så har på något sätt Nooshi Dadgostar visat att hon är ändå en bråkigare och tuffare vänsterpartirepresentant.
Mm.
Men förutsättning för att detta ska vara möjligt överhuvudtaget, det är ju då att man får ett bra röstetal i det där valet. Ett försvagat vänsterparti kan ju inte göra anspråk på att vara bråkigt och ställa massa krav och så. Så att det hänger ihop med programdebatten också. Vad är det vi har för profil som kan samla brett, som kan få med oss massa missnöjda vänstersocialdemokrater och sådär.
Men om det för mig lite in på min nästa fråga, när har de då misslyckats med att få det här ultimatumet eller få inflytande?
Ja, Jonas Sjöstedt var ju väldigt förhoppningsfull och 2014. Att han skulle få en ministerpost av Stefan Löfven. Men han blev ju gruvligen nobbad av Löfven och så stod han i riksdagen och grät lite krokodiltårar inför pressen. Han var ju en ganska slug taktiker, Sjöstedt, så det var väl lite teater över det där, tror jag. Mm. Faktiskt. Han var nog medveten om att det var så det skulle sluta. Men i alla fall. Sen fick de ju det här budgetsamarbetet, vilket ju var en av deras storhetstider i och för sig. Men, men det var ändå, det var ändå ett misslyckande. Där. Nu skulle det bli ett regeringsskifte efter många år av borgerligt regerande och då var han, Sjöstedt kände sig nära tröskeln till Rosenbad, men han blev inte insläppt då. Men sen får man ju säga att det här med januariavtalet var ju också en förmjukande ögonblick för Vänsterpartiet, liksom när de borgerliga partierna tvingade sossarna att skriva in i januariavtalet att Vänsterpartiet inte skulle få något inflytande alls i svensk politik. Det har ju till och med kallats förnedringsklausulen det där. Och det var ju någon slags lågvattenmärke när Sjöstedt stod återigen med blanka ögon i riksdagen och ändå var tvungen att säga att ja, okej, men vi släpper ändå fram Löfven trots detta. Liksom. Mm.
Vänsterpartiet kommer att avstå i statsministeromröstningen på fredag. Men vi avstår med ett misstroende löfte. Det innebär att Stefan Löfven kan tillträda som statsminister. Men misstroende löftet innebär om den nya regeringen så småningom lägger fram överenskommelser om förslag om marknadshyror eller angrepp på anställningstryggheten via lag, då kommer vi att rösta för att avsätta Stefan Löfven.
Och det var ju också väldigt smärtsamt för dem, för där var ju alltså partistyrelsen i Vänsterpartiet först med någon röst emot att släppa fram.
Just det, så var
och sen
det,
ja. Gör Sjöstedt den här manövern där han ändå visar att han är lite tuff ett par dagar. Och i praktiken landar han i samma ståndpunkt att släppa fram fast, ja. Och då får han med sig partistyrelsens majoritet istället. Ja. Så att det där var väl en upplevelse de bara inte vill tillbaka till. Och på något sätt räddade Nooshi Dadgostar dem från det då genom den här hyresstriden. Där man dessutom i sak stoppade förslaget om att ha marknadsfri hyressättning.
Och det var väl då 19 som Jonas Sjöstedt talar om det pappret vi aldrig skulle få se.
Ja,
eller hur?
Ja.
Du har ju sagt idag att det finns ett papper då där du och Stefan Löfven har tecknat ner vad det är ni har kommit överens om. Men ingen kommer få se det där pappret. Varför är det hemligt?
Ja, så när man sitter och kommer överens om saker så gör man lite minnesanteckningar.
Så det är bara minnesanteckningar?
Ja, det är inte mer än så.
Det handlade väl om att Löfven hade försäkrat honom om att jo, men det är klart att vi ser er att ni kan ha inflytande på andra områden, eller hur?
Det var... Ja, jag tror att det var då noterade Sjöstedt att de skulle stå fast vid de överenskommelser de hade gjort tidigare med Vänsterpartiet. Det gjorde de ju inte riktigt heller. Och så la han det där pappret i sin låda.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Om vi då ska prata lite om framtida möjliga regeringar, så här sa Nooshi innan förra valet.
Vem är din statsministerkandidat efter nästa val?
Ja, som opinionsläget ser ut nu så är det Magdalena Andersson. Om inte vi blir ett större parti till exempel. Om vi får ännu mer så kan det ju bli jag istället.
Om Vänsterpartiet skulle nå det här målet om plats i en regering, vad skulle det betyda för deras ideologiska diskussioner eller deras ideologi?
Det skulle bli ett himla liv.
Alltså?
Ja, men om vi bortser från alla hinder för detta, att Magdalena som verkligen inte vill, att Socialdemokraterna tycker att de har sabbat ett val 2010 redan på att lova att Vänsterpartiet skulle vara med, det gick åt helsike då. Och då ändå tvingar de sig in i en regering. Så kommer det att bli den stormigaste perioden i Vänsterpartiets historia, skulle jag tro, den mandatperioden.
Vänsterpartiets alltså
historia det här seklet.
Just
det. Därför att, att då skulle man gå igenom det här stålbadet som det är att göra upp om saker, kompromissa om det ena och det andra. För det är ju inte bara såna enkla grejer som, okej, vi fick inte lika mycket i pensionshöjning som vi ville, eller vi fick inte lika mycket sänkning av glasögonpriserna som vi ville, utan det är ju, ska vi stödja den där diktaturen, handla med vapen med dem? Ska vi inte ta avstånd från att USA nu angriper mänskliga rättigheter i något krig de har hamnat i? Ska vi acceptera? Alltså det är en massa frågor som är djupt ideologiska för vänsterpartister, som inte bara är fråga om att ge och ta.
Skulle de klara det då?
Ja, det kommer att skapa en massa diskussioner. Tänk dig att det här Gaza-kriget hade inträffat under en period när Socialdemokraterna satte regeringen ihop med Vänsterpartiet. De skulle ju vara oerhört oense om hur de skulle hantera den här situationen.
Mm. Vad säger du då, Hasse?
Ja, men alltså i ett sånt läge så kommer ju väldigt mycket att hänga på partiledningens och ytterst partiledarens auktoritet. Mm. Liksom. Det kommer ju inte i slutändan avgöras om huruvida man, hur långt man avlägsnas från partiprogram, utan det blir ju en ren intern maktfråga. Liksom. Partiledare har ju kunnat gå emot sina partier framgångsrikt. Jag menar Göran Persson, hela skuldsaneringen på 90-talet. Fredrik Reinfeldt omstöpte sitt parti. Det var väldigt mycket motstånd, men han blev en valvinnare och då fick han auktoritet. Det finns ju sådana exempel, så att det som kommer att prövas då, det är ju verkligen partiledarens auktoritärt internt.
Mm. Jag tar en sån fråga som kärnkraftsfrågan. Låt säga att Socialdemokraterna tar över i ett läge där den här regeringen har bundit sig för olika investeringar i kärnkraft som de tycker att det blir dyrt och besvärligt att ta sig ur. Eller vi kanske rent av tycker om det, säger Socialdemokraterna. Ja, många vänsterpartister tycker att det är, de äter hellre sina skor än att gå med på att bygga ut kärnkraft.
Det har folk sagt förut i och för sig, att äta sina skor.
Ja, vad ska vi ta till då? Ja. Stövlar.
On that note så är vi inne på övertid. Och där så är det ju inte bara i Vänsterpartiet som man kan bråka lite med varandra. Det har det ju även gjorts i Kristdemokraterna. Men där har det ju då blivit så att deras tidigare EU-parlamentariker Sara Skyttedal lämnade partiet. Men nu har hon startat ett nytt parti. Tillsammans med den tidigare socialdemokraten, får man väl säga, Jan Emanuel Johansson. Folklistan heter det här partiet som de hoppas ska kunna ta dem till EU. Vad ska man tänka om det här?
Jag tänker att man ska tänka som väljare att de kommer säkert vara duktiga på att väcka uppmärksamhet. Men man ska nog tänka på vad är det egentligen de säger att de vill och kan göra.
Mm.
När vi spelar in det här vet vi ju bara de två kandidaterna. Det ska vara några till, har jag förstått. Mm. Men då får man väl utgå från att de är de mest kända som de vill köra fram. Och jag tror att det här är något som glädjer alla andra partier utom Kristdemokraterna.
Mm.
För Alice Teodorescu-Måwe, som ju efter många om och men, bland annat sparken mot Sara Skyttedal, då, eller hon gick ur frivilligt formellt, har blivit deras kandidat till slut. Det hängde ju redan en väldigt tung börda på hennes axlar. Kommer det nu någon som kanske inte alls har någon chans att komma in i EU-parlamentet, men snor en del röster ifrån Kristdemokraterna, då kan ju det vara det som tippar över och får Kristdemokraterna att ramla ur. Och det tycker alla andra partier är ganska roligt.
Mm. EU-valet är ju ändå uppstickarpartivalet.
Ja, det är, väl, det är säkert så de tänker. Ja. Junilistan, ja. Piratpartiet och så vidare, men det är ju väldigt svår konkurrens där till höger om att vara den där som är mest EU-skeptisk fast ändå vill vara med i EU. Det är ju nu tre partier åtminstone som lanserar sig så.
Vi får se hur det går helt enkelt för folklistan. Det kan bråkas ibland inom partier, men inom vårt lilla poddparti är det aldrig bråk.
Man kommer ju tänka på talesättet, det finns folk till allt.
Vad menar du nu?
Till en folklista till exempel.
Ja, och till en politikpodd också. Tack så jättemycket, Hasse.
Tack så mycket.
Tack, Thomas.
Tack så bra.
Och tack för att du lyssnade. Har du någon fråga du skulle vilja ställa till våra eminenta experter, så gör du det till mejladressen evelyn.jones@dn.se. Vi är som vanligt tillbaka på onsdagar med nya avsnitt av Älskade politik. Producent var Måns Mosesson. Klippningen gjordes av Patricio Samuelsson, som också har gjort vignetten. Klippen kommer från TV4 Nyhetsmorgon, Sveriges Radio och Dagens Industri. Och ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.